En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Hej och välkommen till Höjd beredskap. Inspelat på ett hotellrum i Sälen. För idag börjar Folk och Försvars rikskonferens. Och vi intervjuar som första gäst Magdalena Andersson. Välkommen!
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här på ett hotellrum med Magdalena Andersson.
Hej!
Hej! Välkommen till podden.
Tack så mycket.
Och det är alltså jag, Anders Lindberg, och
Amanda Wollstad.
Som inte är i Skåne den här gången.
Nej, faktiskt.
I hotellrummet.
I hotellrummet, ja, uppe i,
som uppe inte i fjällen. Är i Skåne. Mm.
Och vi har ju just, du har just hållit tal här på Folk och Försvar. Och en av de sakerna som jag måste fråga om först, som är ju en ganska stor sak här, det är ju Henrik Landerholm. Mm. Och du har fått frågan väldigt många gånger och svarat väldigt många gånger. Till Expressen så svarade du att det kanske inte var så smart att anställa sin barndomskompis från Ulf Kristersson utan att ens sätta upp en lapp i receptionen. Men jag tänkte ställa frågan på ett annat sätt. Om du hade haft en nationell säkerhetsrådgivare när du var statsminister som hade för vana att tappa bort hemliga papper, glömma telefonen på ambassader, hur länge hade den fått vara kvar då?
Men framförallt så hade jag inte anställt min barndomskompis utan att ha ett ordentligt förfarande. Ja, och det är klart att när vi nu ser de här problemen kring Henrik Landerholm så har ju Ulf Kristersson ett särskilt stort ansvar att det inte ska finnas några som helst misstankar att det faktum att de haft en vänskapsrelation sedan barndomen, att det påverkar det här.
Hur tycker du han har hanterat det?
Nej, men hittills har jag bara sagt att han haft ett samtal med Henrik Landerholm, och ha ett samtal med sin barndomskompis kanske inte riktigt det tillfyllest. Därför är det viktigt att Ulf Kristersson är beredd att komma till riksdagen för att svara på högst relevanta frågor från oppositionen.
Okej, jag tänker att vi går vidare med försvarspolitik, för det är väl det som vi är här för. Och du sa i ditt tal att Europa behöver ta ansvar, större ansvar för sin egen förmåga. Hur stort ansvar menar du då? Om man tittar rent ekonomiskt.
Ja, men de europeiska länderna måste ju leva upp till de nivåer som vi har kommit överens om i NATO. Det är ju liksom bottenplattan. Men i grunden så behöver ju Europa satsa det som krävs för att trygga Europas befolknings, alla europeers trygghet och säkerhet. På samma sätt som vi i Sverige måste göra de satsningar som krävs för Sverige och svenska folkets trygghet och säkerhet. Och hur stora de behöver vara, det beror ju på hur säkerhetsläget utvecklar sig.
Men om du tittar på hur läget har utvecklat sig. Försvarsberedningen kom ju i april. Riksdagen fattade beslut om ett nytt försvarsbeslut i december. Sen dess har Trump sagt att han ska ta Grönland. Vi har sett diverse ryska offensiver. Vi hör tonläget från Kina som bara ökar och så vidare. Säkerhetsläget försämras ju. Står du kvar vid de bedömningarna från så att säga april fortfarande i januari?
Ja, vi har inga förslag på att man skulle liksom tillsätta någon ny försvarsberedning eller liksom göra en ny överenskommelse där, utan här handlar det ju om att få ut så mycket försvarsförmåga som möjligt av de satsningar som vi gör. Och där vi ju gör mycket omfattande satsningar på det svenska försvaret, har gjort de senaste 10 åren och kommer att behöva göra framöver också. Det är en styrka att vi är överens brett i riksdagen om det. Men sen är det naturligtvis alltid så att vi socialdemokrater är ju alltid beredda att satsa det som krävs för att trygga Sverige och svenska folkets säkerhet.
Om man ändå lite håller kvar vid siffrorna så säger ju Mark Rutte, den nya generalsekreteraren i NATO, han säger ju 3% av BNP. Donald Trump argumenterar för 5%, jag vet inte vad det är värt egentligen så. Men utesluter du att Sverige skulle gå till den nivån, eller skulle socialdemokraterna vara beredda till det om NATO ställer de kraven?
Nej, men i de här sammanhangen är det ju inte, det är inte läge att utesluta någonting, utan vi ska naturligtvis göra det som krävs. Men det kanske kunde börja med i alla fall att alla NATO-länder lägger de 2% som vi är överens om.
Om det blir en diskussion om en ny försvarsberedning nu, det har ju redan framförts i riksdagen och flera partier har ställt sig bakom det. Vad krävs för att du ska ändra dig på den punkten?
Vi har ju inte något sånt förslag i dagsläget, utan det kräver ju att det i grunden är att man gör en annan säkerhetspolitisk bedömning än den som vi gjorde i våras. Men sen finns ju också en restriktion på hur snabbt det svenska försvaret kan öka sin förmåga. Det går snabbt att montera ner ett försvar, men det tar tid att bygga ut.
Du talar om vikten av att Europa tar hand om sin egen säkerhet och att NATO-medlemmarna lägger sina 2%, vilket naturligtvis är rätt. Men vi vet ju samtidigt att det dras åt lite olika håll inom både Europa och NATO. Där börjar vi också se en utkristallisering där vi ser ett ökat samarbete inom JEF. Det är väl ändå ganska talande att efter dig så talade Storbritanniens ambassadör idag. Och vi ser också, ja, men exempel det här mötet som statsministern hade med N8 plus Polen, det vill säga Norden, Baltikum och Polen. Kan det vara så att vi kanske till och med behöver lägga ännu mer med tanke på den utsatta situation vi befinner oss i Sverige och Norden?
Ja, vi ska naturligtvis vara beredda att lägga det som krävs. Jag ska säga, jag uppskattade väldigt mycket JEF-samarbetet efter Rysslands invasion i Ukraina, där ju Storbritannien ju var en väldigt aktiv del av det. Och min bild är också att Storbritannien uppskattar det samarbetet, inte minst nu efter att de lämnade EU, så är det en bra plattform för att ha ett nära samarbete med europeiska länder. Och att JEF nu kan göra mer tillsammans för övervakning av Östersjön, det tycker jag är oerhört positivt.
Man kan också se att en sak som fanns som ett genomgående tema här i både Ulf Kristersson och ditt tal och Samantha Jobs tal, den brittiska ambassadören, det är ju Europa och Europas roll i det här. Hur ser du framåt på Europas roll när det gäller just så att säga, försvarssamarbete och hur man kan stärka det?
Jag menar, NATO är ju grunden för vårt försvarssamarbete och det tycker jag är viktigt att säga. Men med det sagt så är ju vår bedömning att man behöver stärka det europeiska benet i NATO. Vi behöver ta ett större ansvar för försvaret av vår kontinent och med Ryssland som en direkt granne till Europa och till EU. Ja, men då behöver vi ta ett större ansvar för vår trygghet och vår säkerhet.
För där finns ju en diskussion som har varit till exempel att man skulle göra något motsvarande någon coronafond till exempel för försvarsindustri eller försvarssatsningar. Hur skulle du ställa dig till den typen av förslag om det blev mer konkret från den här nya kommissionen?
Jag tycker det är bättre att man finansierar sina satsningar än att man lånar till dem. Även om det finns ju en del länder i EU som alltid vill att man ska låna till en det ena och en det andra. Men stabil finansiering, och då handlar det ju om att man också är beredd att prioritera det mot andra saker. Jordbruksstöd till exempel.
Byta jordbruksstöd mot försvarssatsningar.
Det vore utmärkt.
Om man tittar på de förslagen som du la i ditt tal, du hade tre olika punkter som du tog upp. Men en av de här punkterna som jag tycker du formulerade den ganska rakt. Du sa att det här kriget i Ukraina är inte slut förrän den sista ryska soldaten lämnat Ukraina. Det var också den enda applåden som någon fick alls, tror jag, där i inledningstalen, noterade jag. Vad konkret tänker du att man ska göra för att det ska hända?
Jag tog upp det här också med viss intensitet, om jag får säga det själv. Det är för att det är så viktigt att vi inte tappar fokus på Ukraina. För det som händer just nu, det är ju ett olagligt invasionskrig, och även om det nu har pågått sedan februari 2022 så får vi liksom inte tappa fokus på det. Det finns ju mycket annat vi har diskuterat de senaste veckorna. Vi har ju det som händer i Östersjön, vi har Trumps uttalande om Grönland, ja, Kanada och Panama, vi har krig i Mellanöstern och mycket annat. Men vi måste hela tiden komma ihåg Ukraina och hur viktigt det är för Europas framtid att Ryssland inte tillåts vinna det här kriget. Och då handlar det ju om att fortsätta stötta Ukraina militärt, finansiellt också och humanitärt. Men vi måste fortsätta att skicka militär utrustning till Ukraina och också se till att de kan använda det ordentligt. Tyvärr. Jag skulle naturligtvis önska att vi kunde lägga pengar på att återuppbygga Ukraina istället, men det är inte så det ser ut.
Vad innebär det mer konkret? Vad är det vi behöver göra för Ukraina?
Ja, Vi socialdemokrater föreslog redan för ett år sedan att vi i Sverige skulle sätta upp en direktlina med produktion av ammunition till Ukraina, för Ukraina behöver mer ammunition. Men vi behöver ju använda den europeiska försvarsindustrin maximalt för att se till att det kommer krigsmateriel till Ukraina.
Om du tittar på en framtida amerikansk administrations påverkan på detta, så det är ju, vi vet ju fortfarande inte vad som händer. Men signalerna är ju väldigt tydliga från Trumps, så att säga, svär att de vill överlåta detta till Europa som ett europeiskt ansvar. Hur mycket skulle du kunna tänka dig att vi behöver öka stödet till Ukraina för att kompensera för ett eventuellt amerikanskt bortfall?
Ja, oavsett det amerikanska stödet så behöver vi i Europa ge Ukraina ett rejält militärt stöd och också säkerställa att det är långsiktigt. Det återstår att se hur Trump avser att agera, men det ligger ju heller inte i USAs intresse att Putin tillåts vinna det här kriget.
Men om man tänker, vad kan vi göra mer förutom det vi gör?
Ja, till exempel att upprätta en direktlina med ammunitionsproduktion till Ukraina. Om vi gör det i Sverige, flera andra europeiska länder som har försvarsindustri borde göra detsamma.
Och när vi pratar inte minst produktion av ammunition och så vidare, så är det ju ett antal problem som ligger på den svenska vapenindustrin just nu. Bland annat det här med miljöprövningar och tester och så vidare. Och man har svårt att rekrytera. Man har ett antal hinder på vägen för att skala produktionen den takt som skulle behövas både för våra och Ukrainas behov. Hur skulle ni vilja hantera de problemen och möjliggöra den här ökningen?
Ja, dessutom skulle det behöva statliga garantier, och det är någonting som vi socialdemokrater har föreslagit. Men det är ju det tydliga styrsignalet till myndigheter att det här är miljöprövning som är oerhört prioriterad och viktig. Sen har vi ju arbetskraftsbrist har vi på en lång rad områden, så att där handlar det naturligtvis också om att det, om det är så att man ska rekrytera, att det finns goda möjligheter att flytta, att det byggs bostäder där det behövs. Men naturligtvis också att det finns möjligheter att rekryteras utomlands om det är nödvändigt för att få den kompetens som behövs.
En sak som du pratade om i ditt anförande, det var ju Östersjön och nordiskt samarbete. Och det här är ju en gammal socialdemokratisk paradgren, kan man säga, just att vi ska...
Och ända sedan Tage Erlander.
Ända sedan Tage Erlander, att vi bygger ett nordiskt samarbete på olika sätt. Vad tänker du dig konkret som stegen för att gå vidare i det?
Ja, vi har ju idag lanserat ett konkret förslag, och det är att vi nordiska länder tillsammans skulle köpa in ett nytt Global Eye, som är ett radarspaningsplan. Där är ju vi i Sverige redan beställt 3 stycken, men med ett fjärde plan så skulle vi kunna ha en väldigt bra övervakning av hela Östersjön från de södra ständerna hela vägen upp till Arktis och ända bort till Grönland. Och det är klart, nu gör ju regeringen tillsammans med Jeff initiativ för att stärka övervakningen till sjöss. Väldigt, väldigt bra. Men det här skulle också stärka övervakningen i luften, så att vi skulle ha bättre koll på vad som faktiskt sker i våra vatten och på marken.
Men för det finns ju också ett Global Eye, det är ju, man brukar prata det som det early warning and control. Så det är ju radarspaning, det är ju ett flygplan med väldigt stor överblick. Det är ju
Fantastiskt, det är ju världsledande teknologi, alltså verkligen spjutspetsteknik, ja, från svensk försvarsindustri.
Och det en går stolthet. På en 4 miljarder ungefär styck, ett sånt här plan, så det är, rätt dyra enheter, så att säga. Om du tittar framåt, för det öppnar ju en annan fråga det där lite grann också, det är ju, hur ser du på liksom nordiskt samarbete när det gäller rent praktiskt militärt?
Nej, men där tror jag att det finns mycket, mycket mer att göra för att vi ska kunna använda våra gemensamma resurser på ett så effektivt sätt som möjligt. Och det är mot den bakgrunden som vi socialdemokrater redan för 2 år sedan föreslog en nordisk försvarskommission. Just där vi skulle kunna gå igenom vilka kapaciteter vi har, hur ser vi på hotbilden, för att på ett bättre sätt än idag kunna samordna oss och få mer pang för pengarna.
Vad får du för signaler av dina nordiska kollegor där? För där har ju Danmark och Norge tidigare varit lite avståndstagande på grund av att de har prioriterat NATO-medlemskapet. Nu finns ju inte det hindret kvar. Vad får du för signaler från de nordiska länderna nu när vi är en del av NATO?
Nej, men det var ju en otrolig entusiasm från Norge och Danmark när vi och Island, när vi och Finland beslutade att vi skulle ansöka om medlemskap i NATO. Vi hade ju ett otroligt stöd i ryggen från dem där och då. Och det är klart att de här är intresserade av att fördjupa samarbetet. Och ibland var det kanske till och med sån entusiasm att en del andra medlemsländer letar om, men hallå här, det är ju liksom, ni har gått med i NATO och inte gått med i Norden. Så det är viktigt att säga att, jag menar, samarbetet sker ju inom, ska ju ske inom NATO. Men det är klart, om vi kan använda våra styrkor på ett mer effektivt sätt genom ett närmare samarbete, ja, då är det bra för hela NATO.
Ser du några gränser för ett nordiskt samarbete? Kan man liksom slå ihop det i någon slags Nord-NATO, har man ju pratat om som liksom någon idé?
Det beror på vad man menar med det. Men det är klart att vi kan, ta oss och Finland till exempel. Vi har ju samarbetat väldigt nära. Vi har liksom suttit vid samma ledningscentraler ju bland annat. Och det är klart, vi i Sverige, vi är starka på under vattnet, på vattnet, vi är starka i luften. De har många, som man säger, boots on the ground. Det är klart att våra militärer tillsammans är ju otroligt mycket starkare än var och en för sig.
Men om man till exempel slår ihop arméstridskrafter på hela Nordkalotten till en enhet till exempel, kan du tänka dig liksom den typen av, så här, det har man ju pratat om, så att säga, konkreta sådana. Det finns ju den typen av förband, men de är ju inte sammanslagna på det sättet. Eller nordiskt gemensamt flygvapen.
Men man kan ju förstärka. Man kan ju liksom förstärka och fördjupa samarbetet betydligt mer än vad vi gör idag. Exakt vad det samarbetet har stoppat någonstans, det kan man diskutera. Men att det finns stor potential jämfört med idag, det råder ju ingen tvekan om.
En annan sån fråga som ni lyfte, det är ju att ni pratar om att man borde aktivera NATOs artikel 4.
Ja, vi tycker att Sverige borde diskutera med de nordiska och baltiska länderna om att göra det. Om när det är läge att göra det.
Men ni öppnar ju för att man skulle aktivera artikel 4 i relation till den här hybridkrigföringen, den ryska hybridkrigföringen. Och där pratar man om kabelbrotten, men det är ju ett väldigt omfattande register av cyberattacker, informationsattacker och så vidare som pågår. Alltså, vid vilket läge tycker du själv att man ska aktivera den typen av funktioner?
Nej, precis.
Och vad konkret skulle det innebära? Så att säga, vad är det du vill ha ut av det?
Nej, men det är precis det vi säger. Vi tycker att, så att den svenska regeringen borde ta upp den här diskussionen med de nordiska och baltiska länderna för att se vid vilket läge bör man göra det och att man i så fall kan göra det tillsammans. Men vi bedömer ju att vi är i ett sånt läge, därför att den hybridkrigföring som vi ser just nu från Ryssland, den bedömer vi, den kommer inte sluta, utan det kommer vara en ny vardag. Och det som händer då när man öppnar upp artikel 4, det är att man har konsultationer i Nordatlantiska rådet kring den här situationen, och då är vår bedömning att man kanske kunde få en mer långsiktig planering för hur NATO gemensamt ska hantera den här situationen som vi har på Östersjön.
Men hur tycker du man ska hantera den, om du får liksom, om du får göra bedömningen utifrån det vi har sett nu?
Ja, men jag tror att vi behöver ha en långsiktighet. Nu har man ju kommit överens om att man ska ha fler skepp i Östersjön här och nu. Men jag tror att det vore bra att ha en mer långsiktig hantering kring, jag menar, vad är vår bedömning, hur många fartyg behöver vi ha i Östersjön, givet att situationen ser ut som det här. Är ju en sån fråga som skulle vara bra att kunna diskutera i Nordatlantiska rådet.
Hur tycker du att regeringen hanterade den här situationen med den här Jipeng 3? Många har ju lyft att det är en väldigt stor skillnad på hur Sverige hanterade den och hur Finland hanterade Eagle S i Östersjön. Hur tycker du själv att regeringen har hanterat den frågan?
Ja, men det är viktigt att vi i Sverige alltid står upp för internationell rätt. Som en liten stat så ska vi alltid göra det i hur vi agerar. Vi ska också alltid höja rösten när andra länder inte står upp för internationell rätt. Och nu var ju det fartyget som var utanför Sveriges kust var ju inte på svenskt vatten. Och då kan man inte agera på det sättet som Finland gjorde när det fartyget var på finsk vatten. Men där är det klart att vi är många som är imponerade över den insatsen som Finland gjorde. Det finns säkert mycket som vi kan lära över hur snabba och effektiva de var. Det är ett väldigt gott exempel på hur man kan arbeta.
Så om man avkodar det, betyder det att regeringen nästa gång borde agera mer som Finland?
Ja, vi borde naturligtvis agera så om fartyget är på vårt vatten och vi har rätt att göra det. Men har vi inte rätt att göra det, så ska vi naturligtvis inte göra det.
Nej.
Det var ju till, jag menar, jag statsminister och när Nord Stream sprängdes och det kom, det var ju precis utanför svensk ekonomisk zon, och då fanns det liksom andra möjligheter att agera än det hade varit om det hade varit inne på svensk ekonomisk zon eller ännu mer in på svenska vatten. Men där är det viktigt att vi följer de regler som finns. Däremot så har ju vi också lyft att borde inte våra myndigheter kunna samarbeta på ett bättre sätt än vad man gör idag för att försöka på ett annat sätt komma åt den ryska skuggflottan. Och där har ju också den finska statsministern ska ha kontakter med en del av de länderna där de här fartygen är registrerade för att ha en diskussion med dem om är det verkligen rimligt att de här kan vara registrerade och ser som nu liksom riskerar de miljökatastrof på Östersjön. Så att det finns ju mer saker att göra i förhållande till den ryska skuggflottan som också ligger i linje med internationell rätt.
Det kommer ju ett NATO-toppmöte på tisdag i Finland som ju handlar om de här frågorna. Vad förväntar du dig av det?
Jag förväntar mig naturligtvis att svenska regeringen har en väldigt för en aktiv roll. Jag hoppas gärna att de tar upp vår fråga, det som vi har föreslagit nu om ett gemensamt Global Eye, men också att man kan komma ut därifrån och säkerställa att vi har en mer långsiktig och ökad bevakning både på från vattnet men också från luften över Östersjön. Vore också bra om vi kunde få fler länder och NATO och kanske också EU sätta press på olika sätt, sätta press på den här ryska skuggflottan, för att här finns ju en stor risk att vi står inför en omfattande miljökatastrof på Östersjön.
När du säger sätta press konkret, vad menar du?
Jag tycker ett mycket bra exempel är ju just när finska statsministern ska ringa till kollegor i länder där de här fartygen registrerade för att sätta press. Det vore ju jättebra om fler stats- och regeringschefer kunde göra det, bara som ett exempel.
En annan fråga som jag tänkte på som inte togs upp nu men som är en ganska stor liksom underliggande fråga här på konferensen, det är ju det här framtiden för flygstridskrafter av olika slag i Sverige. Och där finns ju en diskussion. Ska man utveckla ett svenskt plan? Ska man utveckla tillsammans med någon annan? Ska man köpa in från något annat håll? Vad är din liksom ingång i de diskussionerna?
Jag tycker det allra viktigaste är att vi kan komma överens brett i politiken om hur vi ska säkra framtida flygstridskrafter för Sverige. För det här är ju inte ett beslut som kommer sträcka sig över för decennier framöver. Det är ett viktigt beslut så att vi kan ha de diskussionerna brett i politiken och fatta ett beslut som har väldigt brett stöd i riksdagen. Det tror jag är liksom en förutsättning för att det här ska bli bra. Jag tycker det finns många poänger med om man kan ha ett plan som kan utvecklas i Sverige, gärna tillsammans med andra. Men det är ju bara att vara öppen och ärlig och säga. Det är också någonting som kostar pengar.
Men vad är liksom din ingång om man tänker på, för jag gissar att de här förhandlingarna kommer att ta ganska lång tid och det är över mandatperioder och så vidare. Om man ska se historiskt så har ju socialdemokratins uppfattning varit väldigt knuten till att det ska utvecklas i Sverige.
Men det är precis
det ska
det
utvecklas
sa.
I svensk industri, poängen med det. Så att säga då. Nu öppnas ju just frågan i europeiskt samarbete till exempel. Många funderar ju över hur man ska hantera USA och de värdekedjor som är kopplade till USA. Hur tänker du kring det där liksom, om man tänker liksom konkret?
Ja, men vi ser ju att vi ser att Saab och den liksom högteknologiska produktionen som vi har i Sverige, det är någonting som har gagnat oss väl. Den är världsledande teknik. Så att jag ser stora poänger med om man kan ha plan även framöver som är utvecklade i Sverige. Men det är klart om man kan samarbeta med andra skulle det vara ett sätt att kunna sänka kostnaderna. Men jag menar, Saab har ju stora fördelar. Det är ett plan som kan vara många timmar i luften jämfört med många andra plan. Det är enkelt att underhålla. Det är väldigt effektivt. Så att det finns många poänger med JAS Gripen som jag naturligtvis har förhoppningar om att fler länder också ska upptäcka.
Och där har vi ju behov av en liknande diskussion när det gäller våra marina stridskrafter. Inte minst nu med ökad övervakning av Östersjön som ju naturligtvis riskerar att ta resurser från västkusten där vi har våra stora delar av vår import och export. Marinen är ju underdimensionerad, det vi har hört inte minst tidigare marinchefen konstatera med tanke på hur mycket kust Sverige har och hur handelsberoende vi är. Vad är era tankar om just utbyggnaden av marinen? Och det är ju rätt mycket nya fartyg som behöver utvecklas och inköpas även där på lite längre sikt.
Ja, också uppgraderas de fartyg som vi har. Så att, men det är helt korrekt. Vi har en lång kuststräcka i Sverige. Vi transporterar mycket varor till och från Sverige via vattnet. Och det är klart att marinen har en viktig funktion att fylla. Rent konkret så har vi förslag om att man bör bygga ytterligare, eller köpa in ytterligare en ubåt. Men därutöver så ligger ju saker i plan. Och det är naturligtvis viktigt att de kan bli verklighet.
Men är det tillräckligt, eller är det ett för långt perspektiv med tanke på den utvecklingen vi ser? Skulle den kanske behöva ses över, den planen?
Nu har ju försvarsberedningen precis kommit överens här i våras, och det är viktigt att den överenskommelsen också implementeras.
Om man tänker en avslutningsvis här, liksom en annan fråga som ju är väldigt, som är konferensens tema också, det är ju ledarskap. Och där är ju ett dilemma väldigt ofta med myndigheterna just i Sverige, myndigheternas organisation, myndigheternas struktur. Vi började förra året med att fyra myndigheter inte kunde komma överens om att klippa ett mitträcke på E22an, vilket blev rätt uppmärksammat, och det har blivit en politisk följd av det. Vad ser du framåt när det gäller liksom ledarskapet just? Alltså, hur skulle du vilja så här flytta utvecklingen när det gäller att svenska myndigheter blir mer aktiva, att det blir mer liksom ett aktivt ledarskap för kriser och sådana saker?
Ja, jag tror att vi behöver ha självständiga och trygga myndighetschefer som vågar fatta beslut, som inte är rädda. Och det bygger också på att myndighetschefer som fattar obekväma beslut får uppbackning av regeringen. En förutsättning för att ha trygga myndighetschefer. Jag tror att det skulle behövas mer än vad vi ser idag.
Men hur hanterar man då myndighetschefer, vilket vi också tyvärr har sett några exempel på, som inte tycks ha den säkerhetsmedvetenheten som kanske skulle behövas i det här läget?
Ja, men det handlar naturligtvis om en dialog mellan myndighetschefen och minister, ansvarig minister, för att säkerställa att alla myndigheter har det säkerhetstänket som man behöver. Men sen ytterst så handlar det ju, ytterst tror jag det handlar om att ha trygga myndighetschefer, för det är då man vågar fatta kanske beslut som inte har fattats tidigare, och våga göra det som krävs. Ibland är det ju så också att, eller vad ska jag säga, de senaste decennierna har vi ju gått mot en utveckling där så att säga juridiken har och regler har fått en större betydelse och fått en större tyngd i myndigheter, som ju också kan göra att myndighetschefer ibland tvekar att fatta beslut. Och då är det än viktigare att det finns en tydlig uppbackning från regeringen. Både om man fattar beslut som är ovanliga, eller ibland om man fattar beslut som är obekväma, eller om man gör omorganiseringar, att det finns en uppbackning från regeringen.
Men ansvarsprincipen som princip för myndighetssverige, den vill du stå bakom?
Jag är inte beredd att kasta ut Axel Oxenstierna, om det är det du frågar.
Det är det jag frågar.
Nej, men däremot där är det ju viktigt att det finns en väldigt tät, bra, i särskilt tuffa tider och krissituationer, att det finns en tät dialog mellan regeringen och myndigheterna. Vi klarade ju, jag menar, vi utvecklade ju det samarbetet på ett bra sätt tycker jag under covid-krisen. Och visade ju att vi har en myndighetsstruktur som alla myndighetsstrukturer har både för- och nackdelar. Men det går att hantera kriser med den myndighetsstruktur som vi har.
Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack.
Tack så mycket.
Vår beredskap är god.
Ja, då har vi lyssnat på Magdalena Andersson. Amanda? Funderingar?
Nej, men det är ju tydligt att man vill försöka vara enig och inte orsaka allt för mycket konflikter, samtidigt som man då vill positionera sin egen politik helt naturligt. Och det är väl helt rätt approach i det här läget. Sen blir det kanske lite svårt att distingera ibland. Det är ju intressant att höra att hon inte vill utesluta någonting när det gäller finansiering och anslagsnivåer och så vidare, vilket också naturligtvis är helt riktigt, men det är ju kanske inte alltid så det låter i regeringsställning, och det är ju traditionell så, dragkamp mellan opposition och regeringspartierna.
Jo, nej, men jag tycker det var intressant. Alltså det var ju intressant under talen att jämföra så att säga, inledningen. Alltså Ulf Kristersson och sen Magdalena Andersson och sen Samantha Jobs, Storbritanniens ambassadör. Att man pratar ju om samma saker. Alltså ämnen är ju på plats på något sätt. Alla är ganska överens om liksom verklighetsbeskrivningen. Men sen när det kommer till liksom hur man ska, vad man ska göra nu, så känns det ju som att man har liksom svaret att man ska göra allt som krävs, man ska göra allting till den sista soldaten, ryska soldaten mot Ukraina och så vidare. Alltså det finns hela tiden den retoriken. Men det kommer ju att saknas pengar. Och det är ju trots allt så att Försvarsberedningens analys togs fram i april. Det är väldigt länge sedan. Regeringens proposition förbereddes i en tid när Trump inte satt i Vita huset. Och han har, innan han har kommit till Vita huset, lyckats trassla till liksom Grönland, Panama. Alltså det säkerhetspolitiska läget blir så snabbt sämre. Att man kommer ju behöva anpassa den analysen. Den kommer ju inte att hålla. Det kommer ju bli som den så här reality checken som sker nu, gör ju att den här verklighetsbeskrivningen, om man ska leva upp till den, så måste man leverera mycket mer förmåga.
Ja, men så är det ju. Och sen så hänvisade hon ju också, när vi diskuterade marinas förmågor, till det här försvarsbeslutet och liksom beredningens arbete. Och det är ju överspelat. Alltså det går ju inte, speciellt den här säkerhetssituationen vi har i Östersjön, om vi nu pratar marinen. Det går inte att hänvisa till ett beslut, ett underlag som gjordes för år, månader sedan. Vi befinner oss i en så fundamentalt annorlunda situation nu. Och frågan är hur man hanterar det här politiskt och parlamentariskt. Och det är ju inte nödvändigtvis helt enkelt, därför att vårt system är ju inte riktigt byggda efter det här.
Nej, och hon uteslöt ju att kalla in en ny försvarsberedning. Men det får vi väl se lite vad som händer med den saken, om det är någonting som kommer eller inte.
Men det är också en koloss och en väldigt långsam konstruktion. Så frågan är om det liksom är den bästa lösningen på problemet. Inte minst nu när försvarspolitiken delvis kommer behöva omformuleras, därför att vi har förväntningar och krav från NATO att ta hänsyn till. Som ju delvis gör försvarsberedningen inte obsolet, men man liksom inte riktigt den samlande kraften tidigare har varit, därför att vi har ett annat materiell att förhålla oss till och andra förväntningar att förhålla oss till. Det är inte bara en fråga för Sverige att bestämma var vi ska lägga fokus längre.
Nej, och sen kan man väl konstatera det att om NATO kommer överens om 3% så kommer Sverige att behöva nå det. Alltså så är det ju.
Ja, vi har ju väldigt svårt, både med tanke på våra lite brösttoner ibland, men också på den geografiska utsatthet vi befinner oss i. Vi kan ju inte släppa efter i den situation vi befinner oss i. Det är ju en omöjlighet.
Men om vi breddar den här diskussionen lite grann, så har vi nu med oss också Johan och Patrik som kommer hit. Patrik här på hotellrummet och Johan i världens konstigaste inspelningssystem, som vi får se om det fungerar. Men inte här. Välkomna ni också.
Tack så mycket. Och jag tänkte på det ni pratade här om, att kopplingen mellan att prata och handling och vad står bakom orden och inte står bakom orden, så slutar ju den här första dagen ganska tydligt med chefen Must och hela liksom det blocket, att när det gäller liksom våra antagonister, så de tittar mer på vad vi gör och mindre på vad vi säger.
Men Johan, du som har suttit hemma och tittat på allting nu, hur ser det ut från din horisont, om du ska sammanfatta dagen lite?
Alltså, jag tycker nog att det var ett förvaltningssverige som pratade. Jag kände ingen brådska, utan det var viktigt att man gjorde några saker och sen så fortsätter det enligt plan. Och sen ska man motverka att Ryssland vinner, istället för att ställa in sig på att besegra Ryssland i Ukraina. Så att jag tycker att det är en liten defensiv prägel på dagen, måste jag säga.
Jag tänkte mer på första blocket då, när vi hade statsministern, oppositionsledaren och den brittiska ambassadören, som blir liksom någon slags strategisk bred tyngdpunkt i samtalen då, så kände jag ändå att här fanns det ju en tyngd, ett allvar, och vi hade en statsminister som pratade om Sverige som ett land där man också behöver göra uppoffringar. Och det tror jag inte att vi har hört någon politiker säga. Så att jag tänkte ändå att det här var ganska allvarstyngt och så i starten. Men sen betyder ju de här orden inte lika mycket i vad vi gör sen.
Jag skulle vilja blicka tillbaka lite också, därför att jag tänkte ändå, jag räknar tillbaka, jag tror jag var här första gången 2017. Och liksom vad som har hänt på den tiden, inte minst med säkerheten här omkring som vi inte ska gå in på i detalj, men då hade vi en situation där det drällde liksom turister i entrén samtidigt som kungen kom för de skulle hämta ut sina nycklar till sina hyrda stugor någon annanstans. Och nu har man ju en ganska god liksom parameter och det är väldigt hög säkerhet här av förståeliga skäl. Detta har ju liksom förstärkts varje år. Och likadant att tänka sig att en statsminister, oavsett vilken statsminister, skulle ha stått på scenen då och talat om att försvaret av Sverige är statens kärnuppgift, och likadant det Kristersson faktiskt sa, som jag har fått positiv feedback från flera håll ute i verksamheterna, att Sverige befinner sig inte i krig men det är inte heller fred. Det är ju ändå väldigt mycket som har hänt i politiken och den politiska retoriken under den här tiden. Det ska vi inte glömma heller.
Johan?
Ja?
Ja, vill du säga något?
Vad vill du säga?
Nej, jag viftade inte.
Nej, jag viftade till dig för att jag tänkte att du skulle säga något.
Jag hade inget på...
Det är nämligen som så här, kära lyssnare, att Johan ligger på golvet i Amandas mobil i bild, och Anders tänkte att nu är han så här smart som man brukar göra i podden när vi är på plats allihopa, att han pekar på den han vill ska börja prata, och Anders sträckte ner sin hand över mobiltelefonen och Johan tittade åt något annat håll, förstod ingenting. Och därför så har ni den här lätt förvirrade situationen. Men nu vänder vi blad, kära vänner.
Vi kan ju också förtydliga för våra lyssnare att ett av de bärande problemen på Folk och Försvar är alltså lokalbrist. Och det är därför vi inte kan sitta på något civiliserat konferensrum och göra detta, utan sitter på golvet på ett hotellrum.
Ja, nu tycker jag ju att det är ju väldigt civiliserade fåtöljer och stolar i läder som vi sitter på, så att det kunde ha varit betydligt värre.
Som knarrar lite lagom.
Jag har varit med och spelat in en podd i bastu här.
Men om vi nu återgår till det vi kan sända.
Då har jag hunnit samla mig lite grann, Anders. Jag håller väl med om att det som retorik och som allvarsord och så var det ju naturligtvis ett väldigt välkommet uttalande av statsministern. Så. Jag tycker ändå dagen har präglats av, men det är lite som att vi är ett spår ändå. Det finns inte den där känslan av urgency. Krigsvetenskapsakademin gav ju ut nu häromdagen en mellanrapport, kallas den för, alltså en rapport i mellantid i det här projektet som vi håller på med. Där man har ett annat take, där man betonar att vi måste liksom skynda oss på. Det kanske inte är så att vi kan följa de processer som vi har gjort sedan tidigare. För att det är ju så att vi står inför ett skifte här om 9 dagar i Vita huset. Så att vi... Och den diskussionen är ju inte med överhuvudtaget den här första dagen. Vad händer? Vad är västmakternas politik om 8-9 dagar?
Men där tänker jag att det finns en intressant ändå, ett intressant spår åt det hållet när utrikesministern talade, Maria Malmer Stenegård. Och hon pratade ju väldigt mycket om liksom, Ryssland och synen på Ryssland och så. Och det passet var ju också uppbyggt så att hon pratade, men sen pratade Gudrun Persson direkt efteråt och gav en, skulle jag väl säga, något dystopisk bild av Ryssland, men där egentligen budskapet hängde ihop. Och budskapet var, det här är förutsägbart. Vi vet vad som kommer. Och det kommer att se ut på ungefär det sättet som det ser ut nu. Ryssland kommer inte att ändra sig. Det här är det Ryssland som finns, det här är det Ryssland som kommer att agera. Och jag tycker på något sätt att det lägger ändå en viss grund inför den militära diskussionen imorgon. Därför att om vi nu vet hur Ryssland kommer att agera, då har vi ju liksom en fast punkt att förhålla oss till. Vad behöver vi göra för att då besegra Ryssland? Så den frågan på något sätt, den blir liksom indirekt uppslängd i luften genom detta.
Jag tycker att utrikesministern höll ett väldigt bra anförande. Det var genomarbetat, det var väl avvägt, det hade inga plattityder som det kunde ha förekommit en del av tidigare under dagen.
Ulf Kristerssons tal menar du?
Ja, det var ju lite för
alla
mycket.
Alla länder har en armé.
Sin egen eller någon annans. Rusta för krig för att ha fred.
Klisché-VM
som kanske hade varit lite framåtlutat 2016 men inte idag. Så där får ju talskrivaren bakläxa. Men utrikesministerns tal var bra genomarbetat och jag fastnade lite grann på slutet som hon då tog upp och sa att det vi ser liksom idag, det kan ju vara imorgon i en huvudstad i Östersjön. Och det blev ju väldigt tungt. Och sen var hon väldigt konkret också i det här med den ekonomiska krigföringen, att det är viktigt att sänka Rysslands oljeintäkter. Och där blev det konkret och tydligt och handgripligt och inte fluffigt. Och det var välkommet.
Det var ju två saker. Det var ju sänka oljeintäkterna och sen bekämpa den här skuggflottan, ja, på ett sätt så de inte kan kringgå det.
Sänka oljeintäkterna genom att få ner priset och sedan så sanktioner och ge sig på och jaga de här fartygen.
Johan?
Ja, när det gäller just det där så tyckte jag liksom att resonemanget haltade lite grann, och Karin Huvudnet ställde ju faktiskt en väldigt bra fråga direkt efter hennes anförande. För att det är ju så att om du är beredd att betala mer än oljepristaket, då håller du på med skuggflottor, eller skurkflottor som skulle man kunna kalla det för. Och det har ju hållit på i flera år, och det har vi inte gjort någonting åt eller håller på att göra någonting åt först nu. Så att jag vet inte riktigt hur pass optimistisk jag är där, och statsministern påpekar också att det är inte så lätt att agera när det gäller internationella konventioner och sådana saker. Och det finns ju mycket internationellt vatten tills dess att man har anlöpt in till rysk territorialvatten, så att jag är lite pessimistisk där faktiskt.
Det är väl inte som så att det är lätt, men det var i alla fall någon konkretisering.
Jo, men det var ju liksom, det var två åtgärder och sen var det liksom, det var huvudpunkten, men vad det behövs en mycket bredare ansats. Och återigen, vad, alltså det här med att Ryssland är förutsägbart, ja det är de ju på ett så här grand strategyplan, men vem var det som såg dem dundra ner i Kosovo 1999 eller gick in på Krim 2014 eller intervenera i Syrien 2015, inte ens när de laddade upp inför fullskalig invasionen 2022 så var det fortfarande väldigt många som blev överraskade och skulle då hävda att det här var ju inte förutsägbart. Så att jag tycker att hela premissen vilar ju på att det kommer fortsätta precis som vanligt, men vi vet ju inte vad som händer om 8-9 dagar. Man behöver inte ha någon panik, jag har ingen panik för det, men det känns ju som att man inte riktigt vill ta i den frågan. För vad händer då om den nya presidenten i USA säger att jag kommer inte stödja någon ukrainsk fortsatt kamp här på det här sättet? Det måste få ett slut med den här freden och då måste vi stoppa alla och därför ska vi frysa läget. Vad händer då?
Men det handlar ju delvis om politiska avväganden också, precis som att man ändå är lite försiktig i bemötandet av Grönlandsfrågan, där ju statsministern i och för sig var tydlig med att suveräna stater ska få vara just suveräna stater. Men vi har ju en politisk diplomatisk dimension av detta också som kanske gör det svårt för våra ledande politiker att tala allt för mycket klartext om vad man tänker göra. Där får man väl någonstans ändå hoppas att det finns diskussioner bakom kulisserna. Sen kan ju andra aktörer ta den diskussionen för all del. Men det är ju också svårt att gå ut och ensidigt både förklara vad som kommer ske. För det vet vi ju faktiskt inte. Vi kan ju ana, vi kan ju misstänka, vi kan framförallt oroa oss. Men vi vet ju inte heller vad som kommer ske. Och då är det ju svårt att gå händelserna i förväg och måla ut en strategi som kanske inte sker och därmed skapa sig fiender och diplomatiska förvecklingar och så vidare. Så att den nöten är inte helt lätt.
Nej, men jag tänker så här att vi har ju en fortsatt inte en förmåga att tänka i rupturer och det oväntade, utan att vi drar ut den här linjära utvecklingen. Och det var ju precis det som Carl Heath pratade om när han inledde det andra blocket om geopolitiken. Och då Carl Heath då på RISE, seniorforskare på RISE, alltså det statliga forskningsbolaget. Och han pratade väldigt mycket om den digitala omställningen och kopplat då till geopolitik och säkerhet och totalförsvarsuppbyggnad. Och pekade på också i slutet av sitt anförande att vi alla nu går på en stig som ingen har gått på. Och att det kommer att kräva en typ av ledarskap. Och då frågade ju Karin Hübinette honom då på slutet att har cheferna det här, alla chefer det här, den här förmågan? Och då svarade han bara nej. Och då sa han tack.
Men det är väl en ganska bra sammanfattning?
Nej, men han sa väl inte så. Han sa väl inte alla, sa han.
Nej, inte alla. Jag sa inte, då uttryckte jag mig klumpigt om jag sa att ingen hade det. Men inte alla har det.
Men det är väl en ganska bra sammanfattning. Alltså, det här temat ska ju vara ledarskap. Och det är ju klart att det kommer väldigt mycket kommer ju tillbaka till ledarskap hela tiden. Alltså har man den, det är ju en blandning av en förmåga och liksom personliga egenskaper och traditioner och strategier och myndighetskulturer och så. Alltså vi sitter ju i en situation i Sverige där det här är ju ett problem. Om man ska vara ärlig. Alltså det är ju konkret ett problem. Och ofta hamnar man i en situation där det är bättre att inte göra något alls än att göra fel för den egna karriären, och det skapar en anda som gör att det ibland blir så att man då inte gör något alls även i kriser, och då blir det värre. Så jag menar, det är klart att det finns väl en orsak till att de har valt det här som tema, tänker jag.
Mm. Ja, jag håller med dig, Anders. Och det är ju som så att vi ser ju gång på gång på gång hur det här inte funkar. Det behövs ju en helt annan fart, och då är det ju hela vägen. Det är hur vi fattar politiska beslut, hur vi gör processer kring försvarsberedning och hur regeringen styr sina myndigheter och vad myndigheterna gör. Allt det här är ju liksom processkortslutning på just nu. Det går för långsamt.
Men då kan man ju säga att om vi tittar på de som tog då publikfrågorna, det var ju ett antal organisationer som Svenska läkare mot kärnvapen och Svenska freds och så vidare. Och det är väldigt bra att man har olika kritiska perspektiv på olika sätt vid sådana här tillfällen. Då saknar jag det kritiska perspektivet å andra hållet. Utan det blev som att det fanns några som hade en avvikande uppfattning och ställde kritiska frågor till statsministern och oppositionsledaren. Och sen var det ingen som sa, hörde ni, det går alldeles för långsamt. Det här håller inte. Det lyste med sin frånvaro idag, tycker jag.
Det blir väl då en uppgift för någon av poddeltagarna att gå fram och ta den mikrofonen imorgon och se till att vara snabbare än Svenska freds och läkare mot kärnvapen och sånt där då.
Alltså, vi sitter ju otaktiskt placerade uppe på pressläktaren så vi ska kunna springa in och ut, ja, och intervjua.
Man kan ju taktiskt placera sig.
Så att man fastnar och inte kommer ut.
Tittar de på mig här?
Men om man tittar på dagen som helhet, avslutningsvis, imorgon så kommer det ju den militära dagen, eller om man ska uttrycka sig så, den mera i alla fall verksamhetstunga när det gäller Försvarsmakten och sådär, och berörda statsråd. Vad ser ni fram emot inför imorgon? Ska vi ha med Johan?
Jag ser fram emot att lyssna på överbefälhavaren. Det tror jag kommer bli bra. Sen ska det bli spännande också att se, det är väl Mika Frisell också, den nya generaldirektören
för MSB,
så att man tittar på liksom totalförsvaret. Det är ju totalförsvaret som är i fokus under morgondagen, så att det ska bli spännande att höra vad som händer där. Jag är ju nyfiken på hur mycket innovation som Mika Claesson kommer prata om när man ser då på vad Ukraina mäktar med att ta fram under brinnande krig.
Ja, det blir ju två stycken linjetal för första gången här i Folk och Försvar för två nya myndighetschefer som är centrala för totalförsvaret. Och det är ju nya ÖB och nya GDMSB som byter namn till nästa rikskonferens. Så att det är klart att det blir ju väldigt spännande och intressant. Sen så ser jag också fram emot att se lite grann, bara få känna på hur känns samspelet mellan Cavoli som är SACEUR, alltså Supreme Commander för de allierade i Europa, och Carl-Johan Edström då som är chef för försvarsstaben. De ska ju då prata om att liksom ha den här strategiska visionen för ett säkert norra Europa. Jag förväntar mig att det är en jättebra personkemi, och det här kommer att bara vara smack, smack, smack. Men det ska bli intressant att se det.
Amanda?
Nej, jag ser också fram emot de nya medieskcheferna och delvis naturligtvis vad de säger, men kanske lika mycket hur de säger det, vilken bok de lägger det på. Hur mycket det liksom, nu ska vi göra det här och dra tillsammans, hur mycket det är faktiskt problematisering och liksom peka på vilka problem som fortfarande finns kvar i verksamheten och deras respektive utvecklingsområden. Så att det ska bli spännande.
Och så ska ju du vara på scen, Anders.
Det är också sant. Så då kanske jag ska säga något. Men om jag tittar på vad jag lyssnar efter. Jag kommer att lyssna ganska mycket efter vad ministrarna säger. Och i synnerhet försvarsministern. Alltså vad är det konkreta beskeden nu som kommer efter försvarsbeslutet och framåt? Och det ska bli intressant att lyssna på. Delvis i ljuset av förra årets enorma rabalder. När samma ministrar sa att det kan bli krig i Sverige. Det var ju Carl-Oskar Bolin som sa det. Och den liksom reaktion som följde i samhället. Det blir ju intressant. Har de ett lägre tonläge idag? Har de samma tonläge? Vad blir reaktionerna? Så det kommer jag att titta efter.
Är Lilla Aktuellt på plats från början i år?
Det tror jag inte. Men å andra sidan då ska vi komma ihåg att statsministern säger i sitt anförande Sverige är inte i fred längre. Och så att det här har ju skett en förskjutning av förståelsen i debatten.
Där ska man väl också säga, om man ska vara ärlig då, att den stora diskussionen på Folk och Försvar 2025 handlar om vilka papper Henrik Landerholm har lagt på olika ställen. Så att förhoppningsvis så får även försvarspolitiken lite plats imorgon. Men journalisternas frågor på pressträffarna har varit väldigt tydliga, handlat om Henrik Landerholm.
Ja, och så,
inte statsministerns förändrade ton. Tonläge.
Nej, och det blir ju väldigt litet och futtigt i förhållande till...
Det är alltid
något
konstigt som händer varje Folk och Försvar. Det är alltid en jättekonstig fråga som dyker upp från ingenstans. Liksom.
Ja. Nu var det den här och så lite käbbel där mellan opposition och regering då, med Magdalena Andersson om lappen och sådana där saker.
Det var inte mycket käbbel. Jag försökte ju få henne när jag pratade med henne nu.
Jo, men jag menar i medierapporteringen.
Ja, i medierapporteringen är det
rubrikerna.
Men det är uppenbart att de inte vill ha den här bråket, Socialdemokraterna. De tonar ju ner det också. Så att jag tänker att hon tycker nog att statsministern får väl reda ut den där soppan själv, tror jag, är hennes hållning.
Vilket är en ganska rimlig hållning.
Vilket ju också är rätt rimligt att han gör. För det är ju faktiskt lite ett problem, kanske.
Ja.
Men därmed sagt så tror jag vi är...
Ja, och så i morgon bitti då 9.30 andakt med ärkebiskopen.
Nej, 9.30.
Ja.
Och då har försvarsministern pressträff samtidigt, eller?
Ja, men det gäller ju att veta vad man väljer och vad man går på.
Mycket okristligt av försvarsministern, skulle jag vilja säga.
Ja, om det krockar, då måste man säga att är inte en gammal fin tradition i Sverige med liksom att man ska hänga ihop?
Fältkorum och ja. Sådär, ja.
Titta, här har vi en stor spricka i den svenska... försvarsbygget.
Ja, vi får...
Men hade det varit statskyrkan så hade ju då staten gått före, va? Men nu är det inte säkert.
Nej, vi får se. Vi får se vilka som går på vilka. Det kan vara intressant. Men med det sagt, vi ses imorgon. Hej, hej!
Hej, hej! Hej.
Tack!
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.